In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information.
Hälsar vi hjärtligt välkomna till Sportbladets Silly Season bevakning, Silly-podden. Mitt namn är Patrik Syk, med mig i studion har jag Martin Tholén och Patrik Bränning. Martin, du, det kan vi säga, du kommer ju ta över den här podden i några veckor framöver här.
Det låter mycket det där, alltså ta över, vilket ansvar.
Ja, jag vet, jag gillar att ha det så. Man vill bara kasta ut folk på den djupa delen utav bassängen med en gång.
Ja.
Så får man lära sig simma.
Ja, vi ser. Vi får nog ta med en feber till nästa måndag, så vi får se.
Det är en djup del också liksom. Får liksom axla på det psyks ansvar i att ställa väldigt, väldigt långa frågor utan någon egentlig fråga, och ställa frågor och svara på det själv och så där.
Ingår alla Liverpool-frågor också?
Ja, det gör det.
Det är ett krav.
Det är ett krav, ja visst.
Liverpool-kvoten ska uppfyllas.
Det står i ditt kontrakt om du läser det finstilt.
Se fram emot din Instagram-uppdatering också. Men det kan vi ta.
Så gäller det att man har såna snygga övergångar också. Segways.
Precis,
som folk brukar klaga på.
Det har du fått beröm för till och med.
Ja, alltså jag vet inte. Det var det. För på tal om det finstilta, så är frågan vad John Terry har fått för dealer i sitt kontrakt med Aston Villa. Jag menar, han är knappast där för att han har drömt om att jobba med Steve Bruce i hela sitt liv. Så John Terry till Aston Villa, det verkar ju klart nu. Eller det är klart.
Lite förvånande ändå.
Ja.
Jag trodde ju mer på MLS eller Kinaspåret. Och om man skulle vara kvar i England, så tror jag definitivt på Premier League.
Ja.
Spelat av Championship.
Alltså när jag hörde att Birmingham då med Harry Redknapp var sugen på att plocka in John Terry, det hade man verkligen kunnat se liksom. Lite mentor på något sätt. John Terry har ju sagt att han vill bli manager i framtiden, att hans nästa kontrakt ska vara. Men jag menar, går man till Steve Bruce jävla Aston Villa då liksom?
Jag trodde också att han skulle leta efter en London-klubb och lyckas med det i alla fall, så han slapp flytta familjen och sådär. Men sen lär han väl kanske pendla till Birmingham på något sätt. Men det känns ändå, jag håller med, väldigt förvånande.
Mm. Jag förstår inte vad som lockar med Brentford borta en fredagkväll liksom. Det är helt obegripligt för mig.
Han kommer få spela i alla fall. Jag vet inte ens vad Aston Villa har i backlinjen nu för tiden.
Har de inte några gamla, typ såhär James Chester och där som...
Ja, säkert. Ja,
så det, han lämnat honom ordinarie plats i alla fall.
Jolion är ju inte kvar i alla fall.
Nej, det är naturligt.
Kan twittra ut bilbilder och så vidare.
Sorgen då. Fan, vi är dåliga på Aston Villa, känner jag.
Aston Villa efter den pissäsongen som de gjorde då för två säsonger sedan, och sen den pissäsongen de har gjort i Championship.
Är Micah Richards, han kvar eller?
Jag skulle tro det. Jag vet att Abgon Lahore är kvar i alla fall.
Ja, han är det. Ja. Så de har Jedinak också från Crystal Palace.
Alan Hutton, bara det. Alan Hutton,
ja,
den
ja,
är fin.
Det är bra.
Ja.
Men vad ska han där och göra då? Ska han liksom dit och vara back bara? Eller? Vad lockar de med? Det är ju inte pengar de kan locka med.
Men de verkar inte så pengakåta, de här britterna. Alltså, de är väldigt kåta på att tjäna pengar i Premier League. Men man tänker ju också på Wayne Rooney, som man har väntat på att han ska dra till Kina eller MLS och liksom tjäna storkovan. Han har ju inte heller dragit.
De har ju rätt mycket pengar både.
Jo, de har absolut. Men vi har sett andra med ganska mycket pengar vill ju ha betydligt mer pengar, om man säger så. Mm. Det känns inte som det. Det känns som de är väldigt hemkära.
Om man ska vara riktigt ärlig, så känns det inte typiskt brittiskt att göra det här, the big money move, att de liksom...
Men de har ju inga moves överhuvudtaget, britter. Alltså, nej, de lämnar inte Premier League. De gör inte, förutom för Championship då, uppenbarligen.
Ja, precis. Men de är väldigt obekväma med att lämna. Det är ju liksom Real Madrid som har lyckats locka över några.
Ja.
Men i övrigt så är det väldigt lite alltså.
Men det är väl som britter på solresa också liksom. De åker någonstans där det finns sol och en pool, men så står de ändå under taket, kollar Premier League på TV och dricker bira liksom. Så att jag vet inte.
Vi har ju visserligen Fletcher i Marseille.
Ja, den är
i för sig. Nu har jag glömt bort. Och någon Boothroyd var i Perugia också för 100 år sedan ungefär.
Vi har ju ingen insyn i vad de har lockat med, men det lär väl komma fram att det är någonting.
Ja, det behöver vara det. Eller att han bara vill, att han känner verkligen att han har lite spel i sig, att han letar efter den sportsliga chansen och bär ett lag igen.
Han känner ju, han passar in där med rensningar som straffområde upp på läktaren applåderas liksom. Det är det han
Det finns något väldigt osmakligt skämt där kring spelarfruar och såna här saker
som, ja, men du får stå för dig.
Som vi inte behöver ge oss in på heller, vad han kan kräva för någonting i sina kontrakt. Men vi lämnar det där.
Men man kan väl hylla honom istället om han nu inte gör the money move utan faktiskt ser någon slags sportslig möjlighet.
Absolut.
Där. Sen absolut, managerspåret är ju intressant.
Det har ju någonting med hans vilja, för han har varit väldigt tydlig med att han också pratade om att den här förlängningen han gjorde med Chelsea för förra säsongen gjorde han väldigt mycket för han ville ha ett år under Conte, och att han har gått bredvid och han har tittat väldigt noggrant och han har fått lära sig mycket, han har fått följa med.
Han har antecknat varje dag, han påstått.
Ja, precis.
Gud, jag vill läsa de anteckningarna, så jag vill verkligen göra det.
Man märker ju i alla fall att han ville ha trebackslinjen. Vi har Conte och nu Steve Bruce liksom. John Terry älskar sina mittbackar, det kan man säkra på. Guardiola älskar sina mittfältare, men Terry, han kommer spela mittbackar på centralt mittfält också. Alltså.
Absolut. Ja, vi får väl återkomma till John Terry när vi vet lite mer om det där, den där dealen och
eller så ser han bara Steve Bruce, men han sitter ju jävligt löst, så jag tänker att jag ger Steve ett par månader, sen kliver jag in som spelande manager och en Vialli bara.
Ja, för det, vad jag har sett i alla fall, så är det ju ingen assisterande roll eller sånt där, utan han är ju där som spelare liksom. Det finns liksom ingen ytterligare del i hans roll i klubben som jag har kunnat läsa mig till i alla fall, men det är väl det vi kommer få bli varse inom kort, antar jag. Den stora grejen idag är ju annars Lacazette till Arsenal, som nu verkar vara, han verkar väl vara i London och göra sig redo för en läkarundersökning, om man ska tro vissa medier.
Ja, det Lyons president har sagt är väl att han ska till Arsenal, och det ska kosta inte mer än 45 miljoner pund. Mm. Och han dementerar väl att han skulle vara så långt fram som en läkarundersökning, men han talar ju i det som om det är klart nu, så att man får ju lita på honom.
Ja, det var Sky Sports som skrev att Lacazette var i London.
Men fan just vad de har sjunkit Sky Sports. Det är ju helt absurt. Det är ju liksom, alltså, man ser ett rykte i Italien, sen tar det 25 minuter, sen har den som sköter Sky Sports Twitterkonto uppfattat och skickar ut det som Sky Sources. De pumpar ju bara nu. Det är helt absurt. Vi ska de var faktiskt, ju bra för några år sedan.
Vi kan ju puffa framåt för det, för att vi ska göra det som vi gör någon gång då och då, betygsätta lite. Det är ju lite så här förmätet att vi sitter som en kvällstidning i Sverige och sätter betyg på andra publikationer runt om i Europa. Men det ska vi göra.
Ja, ska vi göra.
Det är helt rätt.
Absolut. Och vi har gjort det förut, och det brukar bli både... Det kommer ju en och annan meny då. Och den får vi äta upp.
Jag känner mig ganska trygg att vi tar det här idag och inte nästa vecka när jag ska leda mitt första program. Och...
Nej, men det är det här man vill ha bränning till. Därför att det är hans glashus vi ska kasta stenar
fast,
i.
Fast om vi ska försvara oss själva, så är ändå så här, silly season som fenomen finns ju inte riktigt i Sverige på det sättet. Det är ju ingen i Sverige som skriver påhittade saker för att få liksom, alltså man gör inte det, man hittar inte på övergång, man hittar inte på rykten, utan det är ju bara att kolla svenska medier. Det är ju väldigt hög treff rate på liksom Ja, men på alla slags sillerykten kring allsvenska klubbar. Så vi jobbar lite annorlunda, kan man säga.
Ja, verkligen. Och jag menar, det här stora, det som driver det är ju det här stora internationella intresset. Därför blir ju också de brittiska tidningarna, för att de skriver på engelska. Ja. Det är lätt liksom för alla att konsumera och så vidare. Och då blir det en jättetrafik så fort man skriver någonting om en spelare. Helt plötsligt så har vi 100 000 svenska grabbar som är inne och läser en Manchester United-artikel för Manchester Evening Standard och sen, ja.
Och då den moraliska ribban ligger så lågt att man kan liksom hacka Sven-Göran Erikssons telefon och avlyssna honom under hans tid som brittisk
förbundskapten.
Då är det inte så svårt att hitta på lite rykten heller, tror jag.
Nej, stort. Men vi ska återgå till Lacazette, som faktiskt började. Ja, det är coolt att äntligen händer någonting i Arsenal på anfallsfronten. Vi har suttit och tjatat i 9 raka transfönster ungefär, att det inte blivit någonting. Och sen att de också hugger Lacazette.
Sen att gå för fan.
Vad sa du? Nej, och sen att de plockar alltså Atletico Madrids klara nyförvärv egentligen. Lacazette var ju egentligen klar där. Man undrar om det bara blev så nu, eller om det fanns en uttalad reservplan att de inte får Lacazette. Vem vi har då? Man skulle ju veta hur Wenger har tänkt inför det här. Alltså.
Ja. Då är frågan, hur pass mycket blir Arsenal med en Lacazette istället för en Giroud i startelvan, och kommer det här påverka hur Alexis Sanchez vara eller inte vara i klubben, vad tror ni?
Jag tror de planerar med Sanchez fortfarande. Det vore idiotiskt att räkna bort honom. Det finns nog fortfarande gott om att förlänga med honom. Men sen tror jag liksom, alltså, man ska inte överskatta Lacazette som, alltså nu ser man så här, äntligen går Wenger in tungt och verkligen öppnar plånboken och tar in en star striker och så här. Det är återigen Wenger, det han gjort är att han sett en bra affär igen. Lacazette har kommit överens med Lyon om att han ska lämna. Han har gjort klart med Atletico Madrid. Atletico Madrid tvingas dra sig upp på grund av transferförbud. Kvar står Lacazette utan klubb. Lyon som har gått med på att han ska lämna, och det är klart Arsenal ser ju en jättemöjlighet till en bra affär. De gör en jättebra affär ekonomiskt. Han är ju inte dyr med dagens mått mätt på något sätt.
Nej.
Sen har han ju varit bra, alltså skytteligamässigt i Frankrike och sådär, men det är ingen given, det är ingen så här superstar den var på det sättet. Det är en kille som kan bli en superstar, absolut, och som kan komma högt upp i skytteligan, men det är inte så att man ska förvänta sig att han kommer dansa hem Premier League skytteliga.
Nej,
vi har
gammal igen, 25?
24,
oh, 25, 25, 26 någon sånt. Men sen också, han har ju varit andra valet i franska landslaget till exempel. Det har ju Giroud gått före varje gång. Så om det ska vara en kvalitetsförstärkning, det vet jag inte riktigt. Det ska jag inte vara så säker på.
Och det är ju en annan spelartyp.
Ja, och så den kan du passa in lite
som
bättre.
Man tror ska kunna passa bättre.
I Arsenal, ja, exakt. Ja. Med lite snabbhet kanske, och istället för en tung Giroud där fram. Mm.
Ja, men det är väl det som blir den stora. Det är väl därför också delvis han är petad i landslaget, för att det funkar så bra med Giroud som är så tung och så mycket target, och sen Griezmann bakom. Arsenal vill ju snarare ha en mer rörlig anfall nu, eller en som kan göra både och det är väl det man kan få i Lacazette. Han är ju både tung och target och en djupledsspelare, så det betyder ju mer för spelet. Så spelet kan ju han ju få väldigt stor inverkan på. Det kan ju förbättras avsevärt med att de får fler alternativ. Så, men som spelartyp, om man jämför liksom Giroud och Lacazette i potential, så vet jag inte om han är en hästlängder mycket bättre anfallare liksom. Men han är en annan typ av anfallare.
Och sen känner jag, det verkar nästan som att Giroud är förlorad. Det känns som att han kommer byta klubb. Det är bara frågan om veckan.
Och förlorad är väl fel ord kanske. Det känns som att
nej, men alltså, jag känner att liksom, de har ju alltid haft en nytta av Giroud som inhoppare, och kunna sätta in och få några enkla liksom, lyfta in lite bollar eller enkla lägen och göra några sena mål.
Han har ju framförallt gjort väldigt mycket sena mål den senaste säsongen här. Han har räddat oerhört mycket poäng.
Precis, och de tappar ju liksom det vapnet nu, känns det som i alla fall.
Om de tappar Giroud.
Exakt.
Det får vi väl se om han kan tänka sig att ta andra spade, som du ju ändå blir på honom. Det får vi väl ändå säga. För vi såg ju att spelet blev bättre när Alexis Sanchez flyttades in och Giroud startade på bänken. Men då blev man ju av med Alexis Sanchez i sin favoritposition ute på kanten, där han kunde göra så mycket mer med större ytor. Så det är ju klart att Wenger vill både ha en Sanchez i mitten och någon som är rörlig där fram. Och det får man ju nu.
Ja, och därför blir det en bra affär, och därför offrar de väl Giroud också.
Ja. Var ska Giroud då?
Marseille tackar väl nej nu. Då vill jag väl inte bjuda över 20 miljoner euro ens, tror jag det senaste var där. Sen har du väl snackat om West Ham, annat intressant.
Ja, han är kvar där ens. Jag tror han är i Championship med Terry ska brottas. Nej, men jag vet inte. Var kan vi placera in honom om Marseille säger nej? Italien kanske, Inter, något sånt där, Milan. Ja, Milan har ju
värvat allt annat.
Så där får vi se. Men,
ja, eller någon Premier League-klubb med mycket pengar och inte samma toppambition kanske.
Ja, West Ham då.
Ja.
Mm. Som sagt, Milan har ju precis värvat Borini, så att
exakt, där är det ju fullt.
Där är alldeles för mycket mål gjorda.
Vi kommer till Robbo om en liten stund där. Men vi skulle bara säga någonting om Arsenals fönster så här långt. För de har ju faktiskt värvat en ytterback av kvalitet också. En Kolasinac.
Känns rätt.
Ja, han är ju bosnier, så en vänsterback, och då har man ju äntligen fått in då en uppgradering på Kieran Gibbs. Nacho Monreal har ju inte heller varit så bra den här säsongen, tycker jag, som man har varit tidigare. Tycker jag, i perioder har varit en fantastiskt bra vänsterback, men jag har gått ner sig lite grann, och nu får man ju en riktigt spännande spelare. Årets lag i Bundesliga. Jag har inte såg helt fel.
Ekonomiskt bra affär också, kan man ju säga.
Ja, det kan man
säga. Han fortsätter
säga
på den inslagna vägen.
Ja, det är ju så. Det är så han gillar att jobba.
Ja, därför vi tror Mahrez kanske är på väg också.
Ja, och det är väl nästa rykte som när Lacazette blir klar, vilket vi räknar in att han blir, ja, så är det väl Mahrez. Men då är frågan, ska man ha kvar, kommer Mahrez även om Alexis Sanchez stannar, eller?
Jag vet inte om Mahrez kommer uttaget. Det känns bara som det känns som en logisk affär. Det var italienska uppgifter nu i veckan. De ger inte så jäkla mycket för egentligen. Men det har känts som en logisk affär. Precis som Lacazette kändes som en logisk affär redan innan det verkligen började snackas om det också. Det var det också så här med Lacazette Arsenal. Det känns ju väldigt så. Ja, men kändes verkligen som det kunde bli av. Och man känner ju likadant kring Mahrez. Men visst finns det plats för båda. Det tycker jag absolut att det är.
Ja. Och Oxlade Chamberlain vägrar ju förlänga sitt kontrakt. Så att
han brukar... denna hamnar i skymundan ändå, Sanchez och Özil, kontraktsituationen med Oxley liksom. Ja. Det är som när Henke Lundqvist kom och Oskar Lindberg till VM ungefär. Ingen pratar om Oskar Lindberg. Otacksamt.
Ja. En hockeyreferens i
Sillypodden. Ja, det är inte ofta.
Det kommer mycket hockey kommande veckan.
Ja. Ja, från Eskilstuna.
Ja, till och med där. Linden HC.
Men det var Arsenal det. Ska vi gå vidare till Milan då? Och allting som de har för sig. För att de har inte bara värvat Borini. De har också plockat in en Calhanoglu.
Ja, det där uttalet kommer jag ju. Alltså det har man ju sladdat med i många år som helst nu.
Ja, ja, eftersom han har varit 23 i 10 år.
Han har fan varit 23 i 10 år. Alltså på riktigt, när var han inte 23 senast? Alltså det är helt absurt ju.
Ja, det känns jättekonstigt.
Ja, men jag är helt säker på att jag köpte han på Football Manager för typ 5 år sedan. Han var fan 23 då också.
Han kan stämma.
Ja. Ja, det är ju lite mer klass på honom än vad det är på Fabio Borini. Alltså vi bara alltså jag är så förbryllad över det här. Man tycker att Milan har gjort ett kanonfönster hit, alltså plockat verkligen med framtidsspelare, mycket kvalitet, och så Fabio Borini från Sunderland. Han var ju inte ens bäst i Sunderland. Han var ju inte ens bra i Sunderland.
Nej, men hans ändå,
han måste ju ha världens bästa agent.
Ja, men han måste ju ha världens bästa karriär också, vilka klubbar har representerat utan att prestera någonting. Så han är en bra agent. Nej, det är klart att inte han ska vara den ska frälsa, men i övrigt så har ju Milan gjort det otroligt intressant. Alltså, det var länge som man kände sån liksom, tillförsikt för att se Milan en säsong som jag är nu.
Men varför tar man Borini då? Han är 26. Alltså, det är inte så här, det blir väl en bra inhoppare. Det är han ju inte heller. Liksom. Vill man heller ha någon annan där? Liksom.
Inte det heller.
Nej.
Han kanske är en glädjespridare. Ibrahim Bava som glädjespridare ett år, så får vi se.
Den kära Noglu, där har vi i alla fall en kille som kommer starta, det kan vi väl tro.
Det kan vi nog vara säkra på, den eviga talangen, den eviga 23-åringen. Nej, men det ska bli kul att se honom i en, det lär ju bli en ganska fri roll, och det känns som i Serie A så brukar det finnas ganska mycket ytor just för den typen av spelare också, så att det känns som det kan passa honom väldigt bra att gå till just Italien.
Han petar bak Suso en plats i rangordningen där, kan vi väl tro.
Ja, jag kan väl tro att det kan vara slutet för Suso i Milan. Jag tror det kan vara Tottenham där som har snackats om. Det kan nog vara nästa rimliga affär på väg ut från Milan. Men det börjar bli ganska tjockt på det där mittfältet nu. De har ju redan bra spelare sedan innan. De har ju visserligen tappat Diolo Fio nu, som det verkar. Han är klar för Barca.
Ja, just det.
Han var en riktig hit förra säsongen.
Och så kommer de väl nej, nu tappar jag. Vi går vidare från den.
Det är det här du ska leva upp till nästa vecka.
Det är tufft.
Jo, Donnarumma var det jag skulle vidare till. Som verkar dissa Raiola. Det är modigt.
Men vad är det för skit som pågår liksom? Man tycker Raiola är ju hans agent. Han ska ju företräda honom och hans önskan, och så blir det liksom så att Milan jobbar på ett kontrakt i Donnarumma, Raiola jobbar på åt Real Madrid helt plötsligt för att Donnarumma ska till Real, och sen så sitter Donnarumma i mitten och säger, men vad fan ska jag ta råd från då?
Ja.
Det är ju så jävla sjukt nu så att det...
Nej, men alltså Donnarumma jobbar ju för Raiola just nu. Det är ju inte Raiola som jobbar för Donnarumma.
Nej, Raiola är ju som en affärsman som köpt aktier i Donnarumma liksom, som sitter och röstar nu på årsmötet om vart han ska. Det var ju samma som Pogba, alltså ta honom till Manchester United. Rent sportsligt är det ju en så huvudlös affär som man bara undrar vad fan de höll på med fortfarande. Det är ju så jävla konstigt gjort. Kommersiellt, absolut, kanon. Pogba blir ju en superstjärna internationellt, kanske en av fotbollsvärldens mest liksom, största kommersiella krafter nu i och med den flytten. Men är det det man vill vara, eller vill man liksom vinna titlar och bli en av historiens bästa mittfältare?
Då känns det är dit vi på väg. Så är det ju, så är det varit, det känns som att det är bara det som handlar om just nu. Liksom. Donnarumma, samma sak. Gå till Real Madrid, han skulle ju bara bli liksom en attraktionskraft ytterligare där. Det är ju bara det han kan liksom väga för. Milan är klubben i hans hjärta liksom, så jag förstår inte varför han vill lämna.
Är det klubben i hans hjärta då? Det känns ju bara som det kommer vara det så länge han kommer vara kvar i Milan. Sen kommer det bara vara så glömt så det finns. De har ju också värvat honom. De har också betalat 2 miljoner kronor för honom när han var 15 liksom.
Ja, jo, visst.
Han borde väl ha hållit på Napoli när han växte upp.
Ja, eller hur? Och sen skrev han på för Inter innan han gick till Milan liksom. Så att det där är klubben i hans hjärta.
Det får jag så länge det passar så.
Ja,
men han borde ju få, alltså han borde ju, det har vi sagt förut, det kan vi ju, det känns att vi upprepar det varje vecka, men det är, Milan är ju perfekt för honom just nu. Det är ett stort projekt på gång. Han kommer bli liksom kulturbäraren, han kommer få spela varje vecka, jätteutvecklingsbar, på väg att ta Buffons plats i landslaget. Då hamnar han i Real och konkurrerar med plats där liksom, alltså.
Nej, det känns inte rätt.
Har inte jättebråttom dit. Han har några år på sig om man säger så.
Ja, exakt.
Ja, från Donnarumma då till Naby Keita, som är nu tillbaka i Leipzig efter att ha varit iväg på semester och lite sådär. Det, de flesta klubbarna samlas väl den här veckan skulle jag tro inför försäsongen. Så att vi kan väl öppna den nya säsongen, va? Ska vi göra det? Nu var ju Confederations Cup-finalen igår. Det var liksom tillhörde förra säsongen.
Ja, nu går vi vidare.
Idag känner jag att idag öppnar vi säsongen 17-18.
Ja, ja, stort.
Det, visst känns det så?
Ja, det känns bra. Man vill öppna det mitt i programmet. Ja, det kan vi börja med.
Man vill nästan ha lite fanfar här. Det får vi klippa in sen. Ska ja, Tolén lära sig special effects för nästa vecka också. Ja, det är härligt det här.
Låter tufft.
Naby Keita i alla fall, han kommer tillbaka till Leipzig och han gör det antingen för att försöka tvinga fram en flytt till Liverpool eller eventuellt använda Liverpool då för att förhandla till sig en lite högre lön. I alla fall set for crunch talks som de gillar att beskriva det i brittisk press. Vad tror ni att han kommer säga på det där mötet?
Han var inte med på RB Leipzigs tröjpresentation också, ska man ju notera. Det betyder ju extremt stor påverkan på vad som ska hända i framtiden, såklart.
Det är intressant.
Ja. Det är ju en, alltså, det är ju en intressant situation just med tanke på den utköpsklausulen han har som börjar gälla nästa sommar. Det, för hade inte den funnits, då tror jag inte hade varit någon diskussion överhuvudtaget. Då hade de bara inte sålt. Eftersom de vill ha kvar honom, han var ju också uttagen i den där liksom årets elva, har deras bästa spelare och så vidare. Då de behöver inga pengar. Men just med tanke på att den här utköpsklausulen, så kan man liksom känna att han eventuellt, ja, så spelar han ett år för oss, sen blir det ju Bayern München nästa sommar.
Precis.
Vilket det förmodligen blir, vilket de förmodligen inte vill.
Ja, och de får väl 300 miljoner mer nu om de skulle släppa honom till Liverpool, om man ska tro de summorna som...
Ja.
Som du pratas om. Nej, han har ju en jäkligt bra förhandlingssits på det sättet. Han kan ju antingen säga då, men släpp mig till Liverpool eller ge mig en extremt mycket högre lön, så kan jag tänka mig att förhandla den där utköpsklausulen också. Kanske höja den lite. Mm. Så att antingen eller blir det ju. Det kan man ju vara ganska säker på.
Ja. Mm. Han kommer inte gå ur den här diskussionen som någonting annat än
utan lite, väldigt många mer miljoner fick
en lite rikare kille.
Exakt.
Han var väl erbjuden 130 000 pund i veckan, tror jag, utav Liverpool, så det skulle väl göra honom till det tror det är det Harry Kane tjänar i Tottenham till exempel. Och sådär. Så att det är en bra lön.
Det är en bra lön.
Ja,
säger det är fan en bra lön.
Konstaterar han. Men det vore ju en toppenvärvning för Liverpool om man skulle komma. Alltså det man sett i Red Bull Leipzig, så är ju, alltså, han är ju en sjukt bra spelare. Liksom offensivt, dynamiskt, liksom, både framåt och bakåt. Känns som en uppgraderad version av liksom Wijnaldum typ. Liksom. Han skulle kunna ta hans plats rätt av och förstärka Liverpool på ett, göra dem till ett bättre mittfält. Liksom.
Mm. Så. Ja, för det är det jag också tror att, för att det har ju inte pratats om några andra mittfältare till Liverpool, utan det är ju Naby Keita som Klopp vill ha, och får han inte honom så tror jag att han är nöjd, för att han måste peta någon annars, då är det någon som måste ut från det mittfältet som jag tror att han tycker har varit rätt nöjd med under förra säsongen. Då är det liksom en Lallana eller en Wijnaldum eller någon som måste ut om Keita kommer in, så jag tror att anledningen till att det inte har pratats om några andra alternativ, det är nog att han vill ha in Keita för det skulle göra startelvan bättre, annars tror jag han skiter i det.
Men där får man ju, tycker jag, vi är ganska bra på att kritisera, men någon kanske hylla en tränare som faktiskt gör ett lagbygge. Så Jürgen Klopp vet vad han vill ha och får in det, och annars skiter han i det liksom. Det är inte bara att de går och köper en, om vi kan säga Chelsea förra året, blev det en fullträff när de fick David Luiz, men det kändes som bara att vi behöver ha en mittback och till slut blev det honom liksom. Mm. Men Klopp vet vad han vill ha och blir inte så.
Vi får väl se ifall Klopp hamnar med som mittback då. För att det kan nog bli det, exakt den situationen till slut, att man får
bara. Det är den kvar bara, ja.
Och sådär. Ja, nej, men det blir någonting att följa upp i alla fall kring. Han skulle då bli den dyraste spelaren att lämna Bundesliga någonsin, tror jag. Och typ världens sjätte, femte dyraste spelare.
Men det där är rekord som ska slås varje sommar egentligen. Det ska ju alltid bli den dyraste spelaren.
Just nu känns det som det är såhär kortbane-VM i simning precis efter att de införde hajdräkterna.
Ja, lite
det är liksom sådär, gamla rekord, det är liksom inget att ha.
Nej, men det, vi har ju sagt det förut också, men det kommer ju, det är en tidsfråga innan någon kostar 1,5 miljard. Det borde någon göra nu. Sen är det 2 år kanske, 2 miljarder. Det kommer ju gå. Det är bara sätta till pengarna. Det har ju inte ökat samma utsträckning. Så att,
Nej, men det är ju bara att titta. Man betalade 0,5 miljard för Buffon för 15 år sedan.
Ja.
Jag menar, motsvarande, om man skulle följa utvecklingen, så är det ganska mycket mer pengar som gäller. En svensk nyhet som dök upp här nyligen är ju att Patrik Karlgren är på väg till Konyaspor. Då känner ni hur entusiasmen i er.
Ja, verkligen.
Gud, man känner det här sista alternativet grejen. Alltså han var ju klar för Zweite Bundesliga och sen så sket ju sig och så på Danmark ett halvår för att bara hålla igång. Och sen så är det tydligen bara Turkiet som finns. Det, ja, det känns
sorgligt. Det är tråkigt.
Patrik Mörk ringer sina turkiska kontakter.
Nej, Martin Dahlin faktiskt.
Ja, Martin Dahlin.
Ja. Och Marcus Albeck med på ett hörn nu. In och röjer.
Ja, det, han är så jävla agentkompatibel.
Albeck, ja.
Albeck. Ja. Oj, 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 vilken. Man vet också att det finns wheelers and dealers i familjen där.
Ja.
Nej, vi ska inte gå in där.
Nej, men där kan man googla.
Ja, det kan man göra.
Men för att försvara Marcus Albeck tror jag att han jobbar med lite annan. Jag tror inte att han är inte en sån här agent som behöver komma upp och ta, till varje pris göra saker. Jag tror att han jobbar rätt schysst. Och Martin Dahlin är väl en av de som har bäst rykte i Sverige också. Så, att,
så är det nog.
Jag tror att, och sen ska man väl säga någon Karlgren också. Jag är inte helt övertygad om att han är den stormålvakten. Så att, med tanke på att han bara då inom citationstecken spelat för AIK och spelat väldigt bra i svenska U21-landslaget, så är det inte helt lätt att flytta en sån målvakt i honom eller liksom hitta en solklar första plats åt honom i någon av de större ligorna. Det är bara att kolla på Nordfeldt som ju har kommit längre i sin karriär och inte ens är nära en startplats Premier League dit han kom. Så det är svårt att hitta en bättre liga än Turkiet för en svensk målvakt, tyvärr.
Ja, men så Andreas Isaksson spenderar en ganska stor del av sin karriär där och han är betydligt bättre än Patrik Karlgren.
Ja,
så kan vi säga.
Johannes Hopf slagit igenom där.
Ja, det har han gjort.
Dags för en ny.
Flugit under radarn bort i Turkiet får man säga.
Ja,
verkligen.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Lite grann. Hörrni, vi ska fortsätta rabbla namn och så vidare. Men nu ska vi rabbla lite tidningar. Och ska vi försöka sätta lite betyg här nu då. Och vi börjar i England som vi brukar göra. Det är de som ändå står för de flesta utav nyheterna vi skriver om. Och vi börjar med Daily Mirror.
Är det 1-5 här? Ska vi
det är väl så vi jobbar på den här tidningen.
Och 1 är uselt, 2 är...
Två är godkänd. Tre är bra. Fyra
är mycket bra. Vad har vi med? Kommer vi ha med liksom Daily Star? För i så fall är det, då är ju Daily Mirror en tvåa.
Ja, det är en tvåa. Ja, de är inte sämst i klassen.
Nej, exakt.
Jag har inte med just Daily Star, men jag har med kanske någon annan som skulle falla under just den.
Något litet stjärntecken kanske.
Ja, men Daily Mirror är en tvåa.
Ja, en tvåa.
Är inte en speciellt trovärdig, men de är väldigt flitiga i alla fall. De och citera andra. Det är inte alla utav de här tidningarna som är så bra på att citera andra, utan de vill gärna ha egna uppgifter.
Ja, nej, de kräddar ju andra också och hittar inte på så mycket ändå. Men ja, nej, jag håller med. Två är bra.
Ja. Det här är intressant. The Times, som ju brukade vara verkligen en av de absolut mest trovärdiga.
Som Martin Tholén refererar till som ansedda The Times. Han lät till ett otal diskussioner.
Ah. Men de var ju det. Han säger ju det. Absolut. Så jag lever ju med gamla.
Ja, absolut.
Och är ju fortfarande så att de har ett... Det ska man komma ihåg, att på de här redaktionerna finns en eller två eller tre reportrar som kan ha väldigt hög trovärdighet. Men man måste titta på vem som har skrivit artiklarna. Är det en Paul Joyce på The Times som har skrivit om Liverpool? Då kan man säga att då ligger nog någonting i det. Han har väldigt hög, han som reporter har hög trovärdighet när det gäller just den klubben. John Cross på Daily Mirror och Arsenal. Han är ju Mr. Arsenal. Det är liksom, han har ju nästan en fot rakt in i styrelserummet där. Så skriver han någonting om Arsenal, ja, men då kan man nog tänka sig att det ligger någonting i det. Den brassklappen får vi väl ändå ha kring de här tidningarna.
Absolut.
Men The Times som redaktion, vart hamnar de nu för tiden?
Tre.
Ja, men det får vi väl säga.
De har ju varit uppe på en femma om vi går en 5-10 år tillbaka.
Absolut, men nu är de fan inte på en femma, det kan man säga.
Trots att jag skrev ansedda The Times.
Ja, exakt. Ja, men tre känns väl schysst.
Det känns rimligt, ja. Absolut.
Ja, om vi försöker då jobba in ett högre betyg så tar vi fram BBC nu då.
Jag tycker femman.
Femman ska väl i dit.
Ja. Ja, de säger eller skriver ju ingenting som egentligen inte är bekräftat.
Nej, för när de har egna källor så stämmer det också. Alltså ja. De, men det är ju deras public service-bolag liksom. De, de jobbar ju med helt andra förutsättningar än de andra gör. De har inget som helst att vinna på och fila på sitt, eller liksom riskera sitt rykte. Så de är, nej, det är, när BBC säger något då är det dags att lyssna.
Ja. The Sun.
Det blir ett plus, va?
Ja. Nu är vi där nere.
Där har vi.
Det är svårt att, man behöver inte motivera det så mycket egentligen. Det är en bedrövlig publikation. På
salt och peppar.
Jobbar med att sälja lösnummer, tror jag.
Det gör de, det är absolut.
En ganska stor del av deras verklighet.
Så får de stora intervjuer och ganska stora avslöjanden ibland också. Så att det är dumt att bara, men allt som
de är ju den skit. Största tidningen i Storbritannien.
Ja, så att man får ju ändå kosta på sig att läsa det de skriver ibland. För de är ofta på stora grejer ganska snabbt. Bland annat för att de har ibland kanske tveksamma metoder för att ta fram nyheterna också. Men, så att, men de avslöjar väl en 10 transferrykten per dag ungefär. Och man kan väl säga att
ingen stämmer.
Ingen av dem stämmer.
Nej, precis. Daily Mail är också en sån här kantboll. Det är ju ingen tabloid på det sättet. Men det är fortfarande en tidning som är högst tveksam på många sätt.
Jag landar väl i en tvåa ungefär.
Ja, de är. Mirror-klassen.
Exakt.
Och Telegraph är också väldigt aktiva.
Var okej här om året ändå. Då var de uppe och nosade på 3 plus, tyckte jag.
Jag skulle nog sätta Telegraph på 3 plus.
Ja, jag håller dem över Daily Mail. Eller, i alla fall,
absolut.
Sådär. Det måste jag säga.
Vi lämnar Storbritannien då. Och så tittar vi på de här mer internationella. Och då pratar jag inte specifikt om länder, utan ESPN till exempel, som ju är en amerikansk tv-kanal och har en nyhetssajt som
finns. Grant Wall jobbar på, han är typ ensam och jobbar där.
Ja, okej.
Känns det så?
Bonusinfo.
Men de har ett ganska stort stall utav frilansare som både avslöjar saker för dem och som skriver mycket och det ena med det andra. Vad ger vi ESPN för?
Ja, det blir väl där vi landar. Du säger ju nästan, du sammanfattar, det blandas ju högt och lågt där, känns det. Det är väldigt bra grejer, sen är det helt grejer som är tagna från ingenstans. Så jag vet inte om man landar då, tvåa, trea, någonting sånt.
Ja, det tycker jag, det där är ju så svårt. För när de skriver om italienska övergångar, de har ju någon snubbe där som det känns som han höftar rätt rejält. Alltså där är inte mycket rätt. Men sen när den här Grant Wall till exempel skriver om MLS och spelare som är på väg dit, då är han ju fyra snudd på fem. Så att den är svår, men ja. ESPN är konstigt, det är som en sammanslutning av olika journalister, så där får man verkligen gå ner på detaljnivå.
Ja, det är nog extra viktigt att kolla vem det är som har skrivit.
Ja.
Och så kommer vi då till Sky, som jag inte klumpar ihop med de brittiska, även att de såklart är brittiska. Men du har ju då Sky Italia, du har ju arabiska Sky och du har Sky lite överallt. Och de hänger ju ihop i Rupert Murdochs lilla universum.
Men tyska Sky tycker jag är rätt bra.
Ja, de brukar vara ganska rätt på det.
Ja. Ja. Och sen, engelska Sky var ju bra. Men nu är det ju helt katastrof därför. Så det är helt sinnessjukt vad de svingar.
Det höftas mycket, ja.
Sky Italia är ju väldigt aktiva.
Ja, det får man också säga. Och det beror också på vem som ligger bakom. Många gånger, kan man säga.
Och Sky från Mellanöstern brukar ju ha rätt bra koll, men de brukar också vara väldigt, de var ju ute väldigt tidigt till exempel med Mohamed Salah-uppgifter, tror jag, så här, uppgifter som de har säkert har fått off the record. De var ute och svingade, du vet, och skickade ut grejer och kompisar och så jag tror att de har gott om kontakter, men man vet, ska inte alltid var säker på vems ärenden de springer.
Nej, och det kan man väl också se, alltså, om man ser Mohamed Salah, kommer det liksom från hans hemländer, då kan det vara korrekt, absolut, men det är ofta med en viss agenda då, att det är hans folk som Precis. Har spridit det. Det är samma med Ronaldo nu, det är liksom, det var portugisisk press som var ute först med att han ville lämna Real Madrid, det är ingen slump, det beror ju också på att han själv har placerat de ryktena. Så att
vi kan väl ta Oyogo då,
ja.
som ju är Jorge Mendes husorgan, kan man väl säga.
Så jobbar han.
De skriver väl allt som han ber dem att skriva.
Ja, där och det är portugisisk press generellt ganska. De är väldigt tidiga på grejer. Det är de ju.
Men
det
känns också att inte de så mycket rätt. Alltså, det
nej. Nej. Ja, den är svår. Turkisk press också väldigt svår. De är väldigt mycket önsketänkande där också. Det är alla storstjärnor ska dit och Nu är vi väldigt svepande här, men
ja, de här tingarna har inte jag till frukostbordet varje dag, det ska jag inte säga heller. Men rent generellt så frågan, ja.
Det som är ofta lite frustrerande med just ja, men till exempel Ojogo, men även, vad heter den andra?
Abola,
ja, precis. Är att de är så långsamma med att komma ut på nätet.
Ja, det är de också.
Att man kan sitta där och ha liksom printade tidningssidor på portugisiska som man inte kan då copy-pasta in i Google Transfer, men man vet att det står någonting intressant där. Det kan frustrera en. Men vi tar och tar en titt på de tre spanska stora sporttidningarna då, AS, Marca och Sport. De har ju också en ganska tydlig agenda, kan man säga.
Det kan man säga. De har ju sina klubbar. Marca är ju Real, de som allra närmast Real, får man väl säga. Och ja, de, när de avslöjar en stor spelartransfer till Real så kommer den bli av. Mm. Men när de avslöjar andra saker så kanske gynnar Real på andra sätt. Då kan man vara lite mer tveksam. Mm. AS är också nära Real och sen Sport i Barcelona-tidningen tillsammans med El Mundo Deportivo. Så man får ju tänka på vad det finns för anledning till att de skriver det de gör.
Mm. Ja, när Marca avslöjar en Barca-affär, vet att så blir det inte.
Exakt, när Marca avslöjar en Barca-skandal, då är man också väldigt tveksam. Ja.
Och AS på samma sätt för Barcelona, får man väl säga.
Sport för Barcelona.
Sport för Barcelona.
Ja, exakt. Men det känns som att de höftar också mycket liksom, eller inte höftar, men som Messi, det här Messi-kontraktet, så det har de skrivit om i ett halvår nu, att nästa månad sker, men det kommer aldrig.
Som det som Marco då skriver, nej, det är kaos, det är ingenting, det är kaos.
Nej, precis, så.
De håller på att hetsa.
Ja.
Det har varit kul att jobba där, bara se hur det går till. Jag vill få åka på någon studieresa någon gång.
En annan tidning som brukar vara ganska flitig, jag har blivit bättre och bättre på att nå ut, det är L'Équipe. Mm. Också en tidning som har haft oerhört hög trovärdighet länge. Jag menar, det är en gammal, det är liksom en riktig europeisk tungviktare vi pratar om här. Jag vet inte, vad ska vi sätta för betyg på dem?
Ja, men det är i alla fall en trea.
Ja, det är det absolut. Men jag skulle säga fyra var spontant, men jag kan nog omvärdera sig att en trea i så fall.
De är väldigt flitiga också, det är ju det. Det är alltid nya L'Équipe-uppgifter dagligen. Men när de väl tar i då...
Man får känslan av att de har ganska mycket folk som jobbar där.
Ja, och ganska många tidningssidor att fylla. Men när de väl tar i, då är det ju 4-5 liksom.
Ja, men exakt. Men det känns som att de svävar inte så mycket. De går ju ganska mycket på sitt frans liksom. Det är inte så att de är ute och berättar engelska.
Nej, de jobbar ju franska spelare och franska lag. Eller även franska spelare i andra lag.
Precis, förstås, som så det är väl där man får hålla det ganska högt att det... Ändå ganska trovärdigt.
Mm. Ja, men en fyra.
Mm. En fyra. Vad satte vi på de spanska tidningarna? För
två rakt igenom.
Sport får fan en etta alltså.
Ja, kanske. Men det är så jävla, det är,
eller Mundeportivo, jag vet inte.
Men det är så många, det är inte bara så här vilken tidning, sen är det vilken journalist, sen är det också vilket utrymme ger dem, vad kan det finnas för agenda, vad har de för bakgrund, liksom, vilka agenter kan ha kopplingar till de tidningarna, vilket land är det, vilken spelare byter från din klubb, vilka länder ligger de i, var kommer spelaren ifrån? Det finns så fruktansvärt mycket att ta hänsyn till. Mm. Därför vi sitter här i bloggen varje dag.
Ja, exakt. Det är det vi gör. Vi dechiffrerar det här myllret. Sista tidningen jag tänkte ta upp var då Bild.
Bildzeitung.
Ja, Bildzeitung. Ja. Som också har liksom länge haft det här epitetet och varit en av de tyngsta, mest trovärdiga. Och när det kommer till Bayern München och om Bild skriver om det, då vet vi att de... Det är ju inte nödvändigtvis så att de är som Sport eller Marca, att de går Bayern Münchens ärenden, men man vet att de har ju väldigt mycket på fötterna när det gäller den här klubben. Mm. Men överhuvudtaget när det gäller tysk fotboll förstås så är de ju där. De är ju den i särklass största tidningen i det landet.
Ja, de är riktigt bra.
Jag håller med. Det är 4-5.
Ja, de är där uppe. Det är väldigt ont om treor här. Märker ni det?
Det är The Times. Ansedda The Times.
Ansedda The Times. Ja, jag hoppas att sen, jag menar, finns det hur mycket jävla IT-case och det finns...
Ja, de kan man ju tvärglömma. Lokaltidningar ska man dock ha ett högt öga för. De är bra. Mm.
Ja, det är väl det vi ska säga. Vi kan inte sitta här och rabbla alla lokaltidningar.
Nej, men de är generellt väldigt bra på sina klubbar.
Ja, och ju närmare man kommer, helt enkelt, desto mer trovärdighet är det. De har också liksom mer att... Eftersom man är så nära, de kan liksom inte sitta och hitta på saker om den klubben de ska bevaka på det sättet de står i som beroendeställning till. Det kan också göra att de ibland inte kanske avslöjar saker på samma sätt för att de hamnar i en viss beroendeställning.
Ja, de negativa artiklarna om Liverpool brukar inte alltid dyka upp i Liverpool Echo först.
Nej. Och fråga Newcastle ja. Echo vad som händer om
Chronicle.
Man... Ja, Newcastle Chronicle, så heter de.
Om man retar Mike Ashley.
Ja, precis. Är det Sunderland är det som har ett Echo, va?
Ja, det är det, va? Ja.
Stämmer.
Mike ja. Trump Ashley.
Vad är det som händer där? Han blev portade från presskonferens.
Han blev portade från presskonferens och matcher och allting. Ja, skrev negativt om klubben. Var det falskt eller? Nej, men det var negativt.
Nej, precis. Ja, så kan det gå.
Ja,
så kan det gå.
Men den missuppfattningen finns ju även i Sverige när man bakar landslaget, att det finns någon slags uppfattning inom förbundet då, att man ska heja på landslaget som journalist. Och det finns ju vissa som vrålar på pressläktare och annat, och det kan man tycka vad man vill om, men journalistiskt ska man... Är det inte det ens jobb riktigt?
Nej, sannoliken inte.
Gav den här genomgången någonting? Man är lite fundersam.
Ja, det är tveksamt. Ja. För oss själva kanske, så vi påminner om när vi ska skriva i bloggen imorgon bitti. Det...
Nej, men jag tror det kan vara bra. Ja, ja. Folk sitter där hemma och gör sitt bästa till att reda ut då om Lacazette är i London eller inte. Nu är det Sky har påstått att han är i London för att göra sin läkarundersökning. Vi kanske inte ska ta gift på att han är där riktigt än, men vi tror nog ändå att det blir så.
Så brukar det vara så också när stora spelare landar i London för läkarundersökningar, så brukar det finnas fotografer som fångar dem på bild relativt snabbt, eller andra supportrar och människor som...
Ja. Det finns andra människor i London, menar du, som skulle vara intresserade av
det? Det är ganska igenkända personer här ofta. Ja,
precis. Helt klart. Hörrni, vi har fått faktiskt oväntat mycket frågor om Bournemouth. Vi har lovat att vi skulle ta upp Bournemouths värvningar utav Nathan Ake och Jermaine Defoe. Det är ändå två stycken intressanta värvningar. Den ena för att han var utlånad till Bournemouth i ett halvår, kallades hem till Chelsea, det är Ake då. Och sen säljer de honom tillbaks till Bournemouth ett halvår senare efter att ha satt honom på bänken och inte fått spela en minut. Ja. Vad är det här för konstigt agerande?
Man får ju börja med att hylla Chelsea. Alltså, det är imponerande gjort att sälja Ake, för att Bournemouths klubbrekord är inte det största summan i världen. Det är ändå över 200 miljoner kronor, typ 220 eller någonting sånt. Så det är en superbra försäljning av Chelsea. Alltså. Sen kan han säkert utvecklas ännu ytterligare i Bournemouth. Han var jättebra det halvåret han gjorde där.
Verkligen. Jag trodde att han skulle få spela när han kom tillbaka. Jag tyckte han hade varit så bra i Bournemouth. Den här, han tar ju plats i en trebackslinje i Chelsea redan nu. Framförallt om jag menar Cahill. Du vet, han tappar ju in lite bollar och sådär, att fan in med Nake där och kan få lite ytterligare spets på den där backlinjen. Men nej,
jag var väl tveksam. Jag var väl ganska tveksam när han flyttade tillbaka till Chelsea, så kallades hem. Jag fattar inte riktigt varför Chelsea gjorde det, så jag håller inte riktigt med det där. För det känns som att Chelseas backlinje då var så pass handspelt och så, de hade inget Europa-kupspel att ta hand om själva, så de kunde spela med samma backlinje vecka in och vecka ut. Så jag tycker det var synd om Nake när han fick flytta förra säsongen, så det känns ganska logiskt att han är tillbaka nu. Och Bournemouth behöver, är någonting de behöver mest, är ju en kompetent backlinje.
Ja.
Och målvakt har vi fått nu med Begovic.
Ja.
Så det känns som att de är ganska intressanta, Bournemouth.
Ja, jävlar vilken uppgradering av målvakten då.
Ja. och från clownen. Clownen Boruch till...
Ja, precis. Från Boruch till Begovic. Boruch som ju var otroligt bra för några sånt. Vi ska inte snöa in på det.
Men det är ju sjukt. Jag tycker ändå, man brukar ju prata om det här, eller vi brukar göra det, att snart kommer engelska mittenklubbarna, för de har så mycket mer pengar. De kommer ju konkurrera ut de spanska och de italienska, och de kommer liksom gå långt i Europa League varje år. Det kommer liksom bli Premier League-dominans överallt. Men så lägger de en halv miljard på Ake och Jermaine Defoe, löner inkluderat. Mm. Alltså Defoe får ett treårskontrakt. Han är, vad är han, 34 år.
Ake... Nej, jag tror inte det räcker alltså. Jag tror han är äldre alltså.
Ja, 34.
Jag är 34.
Mm. Och Ake har liksom gjort ett halvår i Premier League och går för över 200 miljoner kronor. Alltså, det är ju helt, det är där pengarna försvinner. De betalar ju sinnessjukt mycket pengar för spelare som, alltså tar du motsvarande spelare med samma meritlista från spanska ligan, en sån mittback 22 år, gjort en halv säsong i La Liga, 70 miljoner.
Ja, max. Alltså det...
det blir så löjligt. Så, alltså, Ake kan ju bli jättebra såklart. Och Defoe vet vi kommer göra mål. Det är vi helt övertygade om. Men över en halv miljard för en oprövad 22-åring som han ändå är fortfarande, och en veteran som kanske gör sin sista säsong på den absoluta toppen. Mm. Det är helt sjukt egentligen.
Hur känner Joshua King inför att Defoe kommer in då? Jag menar, han kom ju igång med sitt målskytte. Jag vet inte hur mycket mål han gjorde där från jul och framåt, men han gjorde ju typ 10-15 mål liksom. Nu kommer han ju vara andra valet.
Ja, det kan ju vara alltid så. Så man har Callum Wilson där också. Så de är ju ganska tungt belastade framåt om man säger så. Oh. Men alltså, det är klart att Defoe kommer vidare i mål, men King lär väl kanske om framtid i Tottenham då. Det är väl kanske, det har ju snackats om det, så varför inte? Det kan ju vara en tydlig indikation på att någonting börjar hända med King, att väga bort.
Ja, faktiskt, för det känns som att med tanke på den säsongen han hade, nu tror ju jag att så det kanske är det Howe har sett också, att Joshua King kanske inte riktigt är så bra egentligen som han var där under ett par månader i vintras. Jag tror han träffade någon slags formtopp som man inte har gjort tidigare i sin karriär och så. Men han är ju inte en 10 mål per säsong spelare egentligen, kan jag tycka.
Nej, det känns inte som. Jag vet inte, han har inte varit så mycket striker egentligen heller. Det var ju mycket yttermittfält, lite offensivt mittfält, så nah,
det var som att allting bara studsade in ett tag där.
Verkligen, verkligen.
Men han slutade väl kanske på en fjärde plats i skytteligan eller sånt där till slut. Det vart ju ganska mycket mål. Vi har fått en jäkla massa frågor förstås, så att, det är väl lika bra vi bara studsar in på dem. Jonathan von Knut på Twitter undrar: varför tar det allt en sån jävla tid i år jämfört med förra året? Efter Griezmann-soppan känns det som allt tog tvärstopp. Och jag tror han syftar då på Manchester United i första hand, eftersom det var Griezmann-soppan. Och ja, det är en bra fråga. Det pratades ju rätt mycket i början. Nu fick de ju in Lindelöf. Det var ju klart redan sen i januari.
Och sen väntar man ju på Morata. Det påstås väl att Real sitter lite lugnt i båten och väntar på att få Ronaldo-beskedet i sin tur. Så att om det stämmer så kan det vara så. Sen är det ju lite semester nu.
Ja, det är ju det. Men sen är det, jag menar, Perisic har ju pratat om rätt länge. Frågan vad som händer med honom då från Inter.
Men var inte lite förra året också, just när det är ett mästerskapssommar. Det finns ju en jävla poäng att göra klart med mästerskapsspelarna innan mästerskapet börjar. För att om de exploderar där kan ju prislapparna kan hända en del med dem. Så då har man ju lite annan stress. Nu känns det som en ganska lugn sommar för de flesta. Tyskland skickar ett B-lag till Confederations Cup. Liksom. De stora stjärnorna åker på semester och man vill nog låta dem ha sin semester. Så att det känns inte som någon är speciellt stressad.
Men det känns också att vi fick en liten, blev lite fartblinda i början när City presenterade Bernardo Silva, Ederson, Arsenal presenterade Kolasinac. Då blev det så här, shit, nu händer allt. Alltså. Men sen hände ju ingenting, så nu sitter vi här och bara väntar.
Du listar de 10 bästa värvningarna i Premier League. Ja. Det är plusinlås, men du kan bjuda på nummer 10 kanske.
Ja, nummer 10 är Harry Maguire, va? Ja. Om inte jag minns fel. Så det var på den nivån vi hamnade till slut.
En bra lista.
Den är läsvärd.
Ja, nu kan vi puffa lite.
Ja, verkligen. Vad är det man väntar på då?
United, men det
känns,
väl på...
känns inte som att United behöver värva lite?
Jo, absolut. Men Morata känns ju som det. Jag tror att de har räknat hem där. Liksom. Han kommer nog komma. Ja. Perisic är väl intressant nu. Han ska ha spelat en beachvolley-turnering på semestern som inte var sanktionerad av Inter, så att han riskerar väl att få rätt saftiga böter därifrån, och det vore ju spännande att se vad som händer med relationen mellan honom och Inter om det stämmer. Det kan väl öppna för någonting om inte annat.
Han har inte skadat ryggen då?
Nej, han har inte gjort en Kim Källström.
Det var väl det Källström gjorde, ja. Det var väl beachvolley.
Ja, eller beachfotboll i alla fall.
Ja, beachfotboll kanske det var. Kristoffer, nej, vi precis nu läste jag fel här. Kasper Ljungström, ytterbacksproblem i Juventus. Vem, vilka kan tänkas bli ersättare åt Alves och Sandro om han går? Och det tror vi väl att han kommer göra, Sandro.
Ja, jag tycker väl att högerbacksplatsen känns ganska vikt åt Danilo ändå. Realt, det känns som att den kommer att ro i hamn. Till vänster är det ju bra mycket mer oklart alltså. Så vet jag inte riktigt vad de har tänkt heller. Det är som att Douglas Costa på väg in liksom. Och ska de spela ett kanske väldigt Chiellini till vänster, spela Barzagli Bonucci centralt liksom, i en fyrbackslinje då, om de spelar med ett 4-2-3-1. Rätt till vänster, jag har inte sett någon riktig lösning så direkt.
Nej, de har inte pratat så jättemycket.
De har ju, för sig ska säga, de har ju han i Atalanta, tror jag heter, Spinazzola eller någonting, som gjorde debut i landslaget här nu under sommaren. Han kom väl tillbaka från lån, tror jag, så det är ju det är en hyfsad reserv att bara få tillbaka på lånen, italiensk landslagsman. Så det finns ju backup där, men något nyfärg.
Men det är ju ingen Sandro, jag menar.
Nej, exakt, men vi ska säga Alexander, de är ju en jätteaffär där också, vad köpte de han för liksom, 200-300 miljoner, säljer han nu för nästan 700-680 någonting sånt, så Juventus gör ju affärer som ingen annan klubb gör just nu. Pogba inräknat förra sommaren.
Ja, och på tal om vänsterbackar så har vi fått ett telefonsamtal.
Tja, Lukas här, Liverpool Sport. Jag undrar, vänsterbacksplatsen i Djurgård, vem kommer få den? Kommer Miller och Moreno ha den? Eller kommer Robertson Mendy komma in? Tack, det är den jag vill ha svar.
Ja, det där, vi var inne på det, att Jürgen Klopp, han bygger, han tar bara de man vill ha. Men är James Milner på vänsterbacken verkligen det Klopp
vill ha? Moreno för helvete!
Moreno kan ju,
alltså, det kan man ens ifrågasätta honom. Det alltså, är över mitt förstånd.
Den hårdaste petningen tror jag, som jag har sett på ganska länge, det var ju när Klopp valde att spela en trebackslinje och spelade då med en wingback och valde att sätta över Klein på vänster wingback och sätta in en junior till höger, allt för att inte behöva ha Moreno i truppen. Wingback som ändå känns som en position som han skulle kunna hantera.
I lagbyggan Klopp, om man vill ha dem får han in, om man inte vill ha dem liksom, vad släpper
dem? Nej, det är en hyfsad...
De har ju nobbat Napoli-bud på Moreno också, påstås det, så att han är ju stekhet Moreno.
Det måste ha varit ett skambud.
Ja, 11 miljoner pund tror jag.
Men här, vilket förfall, när han köptes från Sevilla var det så här, shit, det här kommer bli en bra vänsterback, alltså, vi snackar topp 5-10 i världen typ, så här, men det är ju en ren säkerhetsrisk, så det är helt klart att han måste lämna Liverpool.
Ja. Men tänker man att alla blir bäst i världen när de skriver på Liverpool, det blir ju någon jävla hås helt plötsligt.
Men han var ju bra i Sevilla, det var ju det.
Liksom bara så här, shit, nu jävlar.
Han var ju jätteduktig i Sevilla, alltså, imponerande, men det och Spanien är ju fantastiska på fram vänsterbacken, vi har ju sett Gaia och sån här Bernat liksom, så jag vet, vi kanske överskattar de spanska vänsterbacken. Det kanske är det som är problemet.
Ja, men alltså, han är ju duktig på sådär snabb och teknisk, men han är ju en idiot. Men då är frågan vad...
Det är skott om idioter i fotbollsvärlden som har kommit ganska långt.
Ja, så vi ska inte gå in på det. Jag blir så upprörd.
Vart han ska,
utan vad ska Liverpool göra? Sykskiter
väl i Moreno, han vill bara veta vad Liverpool ska istället.
Vad Liverpool ska göra.
Det pratas om Robertson från Hull. Det känns ju som det minst sexiga fotbollsryktet vi har.
Men jävlar vad stor han kommer vara när han väl skriver på för Liverpool. Då kommer han ju liksom
top 10 i världen.
Jag tror inte det är någon som tror det faktiskt.
Kanske inte. Nej, senaste bilderna på Jürgen Klopp är väl när han solar på Ibiza med någon slags paraply hatt på sig, så att han verkar ganska chill själv, så jag tror inte han har någon stress sådär.
Han är nöjd med Milner.
Han är nöjd med Milner.
Och Moreno.
Ja. Vi tar en fråga från Joel Svensson. Vilken anfallare ska West Ham köpa? För det är ju uppenbart att vi behöver förstärkning där, eftersom Carroll är skadad. Säg inte Giroud.
Giroud? Vadå, Carroll skadad? Vem tar man in om Carroll är skadad? Peter Crouch? Nej, inte läge riktigt. Giroud? Ja, absolut. Ja,
det är ju där vi landar. Ja.
De vill ha honom, han får bo kvar, har det trevligt.
Och i och för sig brukar ju West Ham väldigt bra på att hitta såhär diffusa anfall, liksom typ såhär Emenike från ingenstans i Turkiet typ, eller såhär Obafemi Martins tillbaka från MLS typ, eller såhär, de kommer hitta något spännande som bara de talas om alltså. Ja. Men om vi ska ge ett seriöst svar här så blir det ju Giroud, tyvärr. Ja. Joel eller vad du nu hette.
Eller var det, gud vad arrogant här.
De värvar in Zlatan på ett halvår i vinter. 'Cause he's just a shit Andy Carroll. Klassisk ramsa.
Ja, den är bra.
De svenska supportrarna stod bredvid där. Så, fan, vi kommer inte på något. Swedish Evertonian undrar, Giroud eller Rooney, båda ryktas flitigt till Everton, vem är bäst?
De kommer väl inte ha, alltså Rooney känns som de gett upp i det här laget. Jag tror inte de kommer ta
Giroud. De har inte råd med den lönen, tror jag. För nej, de har inte gå ner i lön och det är hem till Everton igen.
Nej.
Och sådär.
Nej. Och jag ska hålla dem, om man ser på de senaste säsongerna och rankar dem, så håller jag ju Giroud högre. Ja. Det trodde jag aldrig skulle säga för 5 år sedan, men så är det ju.
Nej, ja, så är det ju.
Får man kasta in Modest till West Ham också? Det glömde vi nämna. Eftersom hans Kina flytt gick i stöpet efter att Aubameyang blev lite ledig igen. Så att han ryktas ju faktiskt ganska intressant till West Ham.
Det hade ju varit ett väldigt intressant namn för West Ham.
Verkligen.
Hade ju förstärkt dem, om man säger så. Det här är ju visserligen Giroud också.
Ja, vi ska inte underskatta Giroud. Tänk på vad han gör landslaget och sådär. Så.
Jag tycker Giroud är en fantastisk spelare på det han gör.
Jo, men precis. Man får anpassa spelet efter honom.
Med ryggen mot mål är det fan inte många som slår honom på fingrarna. Men,
det är sant.
Och eftersom West Ham gillar att spela på det viset.
Exakt. Haft den typen och det är väl Modest, det är väl
en liknande sak.
Stadig pjäs också. Mm. Ja.
Det är ingen Chico i AIK. Jag vet han.
Tim, med alla Milans värvningar i åtanke, stannar väl Foppa i Leipzig? Ja, det gör han väl.
Det känns lite så nu att det börjar dö ut det där. Setinkaya var ganska bra på support där han skulle åka till Milano efter var landslagsspelet där. Men nej, det känns som att skulle Leipzig börja sälja av Keita, sälja av Forsberg, alltså det, då gör de ju upp sitt eget projekt, känns lite som. Och det är inte alls deras ambition, så nej. Ja, han blir kvar.
Han blir kvar.
Men då måste han få ett nytt kontrakt bara. Det
är lär väl få, ja.
Då ska han förlänga för vadå, sjätte gången på ett halvår. Han slår ju Verratti snart liksom i kontraktsförhandlingar. Men ja, men det verkar ju varit lite spel för gallerierna det där. Samtidigt så jag tror att Milan absolut var intresserade.
Det tror jag absolut
man tyckte
också.
Ju redan då att hur fan ska de kunna komma överens om prislappen. Det förstår jag fortfarande inte riktigt. Så att, ja. Nej, jag håller med.
Andreas Jonsson, borde inte City satsa på att bygga ungt nu när de skeppat iväg en massa gamla försvarare? Visst är Alves bra, men knappast en framtidsman.
Detta långsiktiga projekt med ägarna som är sportsligt intresse på sikt och ska bygga underifrån och sakta men säkert ta City i toppen. Absolut, det är klart det blir långsiktigt.
Ja, men det man kan säga om det där är, jag tycker det är intressant, det säger någonting vilken brist på bra ytterbackare i liksom världsfotbollen. Om Alves är så eftertraktad, och ändå var han 36-37 någonting liksom. Han är ju, så nej,
det är ingen ålder.
Nej, det är, förlåt.
Fast han är relativt billig, så alltså i övergångssumman kan du glömma. Jag tror inte lönekraven för en Premier League-klubb är inte det några större problem att få in. Nej, honom med tanke på den form han visar för Juventus nu. Det
är... Ja, men frågan är ju då liksom, eftersom alternativet verkar vara Kyle Walker för vadå 700 miljoner eller vad det är nu, den nya standarden för en 3 plus fotbollsspelare är. Ja, Kyle Walker är lite bättre än så. Men men 700 miljoner för Kyle Walker som då är visserligen ung, eller ja, relativt ung i alla fall, eller noll för en Dani Alves, visserligen med en hög lön, men det kommer ju
skulle Walker också
det kommer ju Walker också kräva. Så att ja, det kanske ja, även på lång sikt är en bättre affär att plocka in honom och sen lägga de pengarna, för jag menar, det finns ju FFP och så vidare som man måste förhålla sig till ändå. De har ju fler positioner de behöver förstärka i försvaret. Om man säger
de skjuter ju upp problemet, det är enda grejen. Men Kyle Walker, alltså 27 år, 700 miljoner, inte helt given i Tottenham längre. Det känns inte som de har ett skriande behov av att ha kvar honom så. Det är ju ett jävla överpris där också. Så att, ja, det tycker Alves är en bättre ytterback än Kyle Walker.
Ja, det håller jag med om. Det känns som att Alves är den bästa lösningen för dem. Men det säger ändå problemet om...
Ja, de får ju problemet nästa sommar igen.
Ja,
då.
Exakt. Ja.
Sen så börjar det ryktas, nu börjar det Mendy-ryktet börja ta fart igen. Som var ganska tidigt ju, att Mendy från Monaco skulle till City. Och det verkar ha, jag vet väl, det är någon som har bara hittat ett gammal anteckning på sitt skrivbord. Och blåst igång där igen, men nu börjar det i alla fall snackas om att det här Mendy-affären ska vara på G igen när spelarna återvänder till.
Det känns som, det som kommer hända känns väl som att när just spelarna kommer tillbaka från semestern lär väl Monaco sätta sig med de här 6-7 spelarna de har på väg ut och fundera över vilka är faktiskt beredda att och vara kvar och vilka måste vi släppa nu.
De hade kunnat sälja spelare för 3 miljarder.
Ja.
Och ändå ha kvar halva sin startelva från Champions League kvartsfinalen.
Så är det. Problemet är när de börjar ringa runt och klubbarna vet att de har 3 miljarder så kommer det kosta dem 6 miljarder att ersätta de spelarna. Mm. Så att det blir ju problematiskt liksom. Mm. Men
det är därför Everton värvar nu. Istället för att värva efter de har sålt Lukaku och eventuellt Barkley. Ja, det
kan vara smart. Men Monaco lär väl landa i liksom vilka av Fabinho, Mendy och Mbappé och vilka de faktiskt kan, vilka som kan tänka sig vara kvar en säsong till, de lär bli kvar. De andra tvingas som är sälja.
Mm. Ja, precis.
Bara när vi var inne på då, Everton, de värvade väl, och mittbacks värvade väl de, Michael Keane va?
Ja, det ska vara på gång i alla fall. Ja. Enligt The Sun så ska han läkarundersökas nu, så gör vad du vill med det.
Ja. Ett plus.
Men det finns en del andra uppgifter som tyder på att det ska vara
det kan nog bli så under sommaren, ja. Ja.
Gamle Manchester United-talangen.
Som blev rasande när Victor Nilsson Lindelöf skrev på Manchester United istället för honom själv.
Populistvinkel.
Tror sanningen, eller källan var The Sun också till och med. Ett plus.
Det låter så.
Ja. Ja.
Oscar Sundin, Renato Sanchez i blåsväder. Borde han inte ses som en bättre värvning än Keita till Liverpool? Men överhuvudtaget Renato Sanchez är ju en spelare, jag kommer, vi gjorde en EM-podd förra sommaren, du och jag Patrik, där vi spenderade typ halva tiden åt att bara tokhylla Renato Sanchez match efter match efter match. Han var ju fantastisk i det mästerskapet. Och med den, alltså, så fysisk och snabb och teknisk och smart och allting, och så unga liksom. Det är ju världens, det är ju den nästa Yaya Touré, det är ju den nästa liksom super box to box mittfältaren liksom så där. Men den här säsongen så har det ju inte riktigt gått hans väg. Och nu i U21 EM så var han ju bedrövlig, det han fick spela.
Ja, han var ju bänkad till och med i
premiären i alla fall.
Ja. Ja, nej, men jag vet inte, det är så svårt att, just ska Renato Sanchez lämna Bayern München och gå till Liverpool, jag har väldigt svårt att se den affären överhuvudtaget.
Jag tror vi kan ta bort Liverpool ur den här frågan, för jag tror inte det är så relevant. Men Renato Sanchez, var ska han ta vägen? För det verkar ju också som att Bayern München verkar vara beredd att släppa honom faktiskt. De är så pass missnöjda med honom. Det har ju ryktats om att de letar efter klubbar som kan köpa honom. För de betalade ju rätt mycket pengar för honom förra sommaren.
Ja, men ska man rent logiskt sådär, om man var hans agent, det är hans absolut bästa karriärdrag nu är ju, och någonting har ju hänt, det känns som han inte har skött sig i Bayern München. Jag tror inte han har, någonting har han gjort, om han inte tränar ordentligt eller om han inte bryter mot disciplinära regler eller någonting. Någonting tror jag har hänt. Det bästa för honom hade ju varit att bara bli superprofessionell och ge sig fan på det och vara kvar i Bayern München ett år och verkligen ge allt varenda minut. Då tror jag att det kommer gå ganska fort. Då tror jag att han kommer ta en tröja i Bayern München också.
Jo, men exakt, och det känns, det finns ju en liten ledig plats där också med Xabi Alonso som har slutat. Visserligen har de ju värvat in några från Hoffenheim sådär lite gratis, Rudi eller vad heter, mest ytterbaka. Men absolut tycker jag att han ska stanna i Bayern München. Det känns som det bästa karriärsdraget i hand. Men det han blev lite lidande av, känner jag. Jag vet att de spelar ett typ 4-2-3-1 och han är lite såhär Pogba-syndromet. Problem att liksom hålla sin position i en tvåman i mitt fält som ska liksom sköta det centralt bakåt också. Såhär, mogna. Enkelt.
Var det Kingsley Coman som var också ute i någon misshandelsaffär?
Något sånt.
Ja, han har väl också problem. Och de har väl Tolisso ska man säga, som ska vara Xabi Alonso i ersättaren. Så han har ju skarp konkurrens. Men ja, men om han ska någonstans
spelare.
Så är det ju. Men det känns som en riktig såhär Juventus-värvning annars, Renato Sanchez. Om de blir övertygade om att han har psyket för det, så skulle han nog kunna blomstra där, tror jag.
Absolut.
De brukar vara bra på det.
De brukar vara bra på det.
Kristoffer Parish undrar: varför existerar Patrik Mörk som fotbollsagent när Hasin Çetinkaya förtjänar att ha monopol på unga svenska spelare? Jag vet inte vad det här är. Çetinkaya,
ja, det är Çetinkaya som skickat in det här. Garanterat.
Han har ett trollkonto på Twitter.
Så det rakt av.
Jag tror att det är någon som är lite upprörd över den här Ingelsson-affären.
Ingelsson-affären, det är mest huvudlösa svenska övergången sedan Melker Hallberg gick till Udinese.
Ja. Ska vi säga någonting om den här Ingelsson? Han går alltså en ung svensk talang, går till Udinese där han kommer få sitta på en bänk, springa runt på en träningsplan, försöka få tag på klubbledare som han har svårt att kommunicera med och prata med sin agent en gång i veckan och spela väldigt mycket FIFA på tv-spelet.
Ja, men han är 19 år, han har gjort en halv ordentlig säsong i Allsvenskan. Han har gjort det bra, extremt lovande, jättespännande. En av dem jag tyckte var för roligast att se Allsvenskan under våren. Men samtidigt, han har inte gjort det mycket mer än bra, så är det ju inte. Och då går han till Udinese och Mörk säger i någon intervju där att men han går och konkurrerar direkt om en plats i A-laget. Det gör han ju inte. Alltså, de har en trupp på över 50 spelare. Det kommer liksom bli lånesnurrar och han kommer till slut dyka upp i Allsvenskan igen som är Melker Hallberg, och då återstår det att se hur bra fotbollsspelare det är. Hur mycket fotbollsspelare är kvar av honom? För att, alltså, okej, om du går till Serie A om du gjort två riktigt bra säsonger och är dominant i Allsvenskan. Till och med då ska du akta dig för att gå till Udinese. Mm. Om du går till Udinese är du 19 år, då undrar man verkligen vad agenten har för, liksom, vad är det för råd att ge 19-åring? Jag tycker att det är helt sinnessjukt. Jag förstår det verkligen inte. Om man ska göra Hasan Çetinkaya jämförelsen, det Çetinkaya har gjort så bra, framförallt med Emil Forsberg, det var ju verkligen att han var i Sundsvall och Sundsvall ville sälja honom utomlands. Çetinkaya ville ha honom till Malmö FF och lyckades övertyga dem om att Malmö FF är ett bättre mellansteg och sen kan du gå ut i Europa. Mm. Det är liksom, det är ett bra karriärsråd. Det är ju så en agent ska jobba. Sen ska vi inte, det är liksom en enskild affär, så man ska inte döma Patrik Mörk och Hasan Çetinkaya efter bara hur det har gått för Emil Forsberg och för Ingelsson. Men att skicka 19-åring till Udinese, alltså, det påminner bara om så här, när Björn Runström gick dit och när, eller Björn Hallenius gick dit och gick till Genoa och folk bara, men det inser hur många anfallare det har? Nej, ingen aning. Han har liksom inte ens googlat truppen innan han gått hit. Men vad gör han för research?
Nej. Liksom 12 strikers bara i truppen liksom.
Ja. Nej, det är någon som har väldigt stort intresse av att han går dit. Kalmar har väl visst intresse för att få pengarna, och Patrik Mörk har uppenbarligen ett visst intresse av det, för att så här dåliga karriär så kan man inte ge till en spelare. Jag tycker att det är jättekonstigt.
Ja. Och det är inte så att han kommer komma dit och tjäna jättestora pengar direkt heller. Jag menar, han kommer ha bättre löner i Allsvenskan, men det är inte så att han går och tjänar någon, du vet, Marcus Berg pengar på att vara ett, liksom ett femte val i Udinese.
Nej, och de presenterar honom som striker väl när de gjorde affären. Och
han har väl insåld som striker, läste jag någonstans också.
Ja, han har väl spelat liksom ytter i Kalmar. Ja,
precis.
Allt är bara jättekonstigt.
Ja, vi får väl se. Vi kanske får fel.
Ja, jag hoppas vi får fel. Men vi satt precis och sa exakt det här när Melker Hallberg gick dit. Och nu ska vi inte slå på vår egen trumma, för det kunde fan vem som helst se att det skulle gå sådär. Ja. Sen om man väntar på att han ska starta om, för att han är fortfarande ung och det finns fortfarande mycket fotboll i honom. Och jag tycker fortfarande att han är en väldigt spännande spelare. Det kan fortfarande bli mycket, men han måste inse att det har varit några förlorade år. Och att Ingelsson inte vände sig till honom på träningsplanen och bara, du Udinese, vad tror du om det här? Mm. Han kan ju omöjligt ha sagt, om han nu har gjort det, ja men fan, kör, det blir kanon. Ja,
nej, exakt, liksom. Exakt. Mm.
Ville Holma vill veta, hur fungerar FFP? Vi avrundar med en teorilektion då från Patrik Bränning. För borde inte lag som City och United råka ut för det, följer han upp med. Man kan väl säga så här, för en klubb som Manchester United så har ju de så otroligt höga intäkter. Så att de kan ju spendera liksom massor med pengar utan att riskera speciellt mycket FFP. Skillnad då för kanske för ett Manchester City som inte har alls den typen av intäktsström genom kommersiella avtal och publikintäkter och så vidare som Manchester United har. Att det skulle vara en större risk.
Ja, men det enkla är väl just, du får inte spendera mer än du tjänar. Det är ju det enkla att säga. Så mycket pengar du drar in, så mycket pengar får du kasta ut liksom. Du får inte ta in en stenrik oljeshake som bara tar hela notan, utan du måste tjäna pengarna i form av publikintäkter, marknadsintäkter, sponsorer och annat. Men som du säger, United...
Och så är det utslaget på flera säsonger.
Ja.
Så då kan man, som Chelsea gjorde då, liksom, till exempel, man säljer ett par bra spelare, man går plus ett par transferfönster, ja, då kan du göra en stor investering under en sommar när det kommer en ny manager till exempel, eller sådär, man behöver bygga om, och sen så slår man ut då den förlusten mot andra.
Och så kan du slutet spela köp på ett spelarkontrakt på 4 år också. Då delar du upp övergångssumman på 4 år. Ja, men det blir väldigt invecklat om man ska ta alla de parametrarna. Men, ja, men du får inte spendera mer än du tjänar. Och United tjänar extremt mycket pengar, och kolla hur mycket TV-intäkterna i Premier League har ökat de senaste åren, så kan man tänka att City också har betydligt mer pengar att spendera nu, så att de också har möjlighet att investera mycket.
Man märker väl det i Italien också ganska mycket. Sala har väl lite problemet att de var för under... Ja. Financial Fair Play, som ville bli av med han ganska snabbt, eller ville, men de var tvungna att bli av med. Ja, exakt. Och jag tror inte det är samma sak då. Exakt, ja. Så
de har inte riktigt lika stora intäktsströmmar i Serie A.
Precis, ja, det sätter sig själva i den sax.
Det är intressant, det har vi faktiskt inte pratat om idag, men Monchi håller ju på att sälja av halva Roma, känns som. Rudiger ska bort och
det är så kul med Rudiger också, han gör liksom bra Confederations Cup, och då ska helt plötsligt alla storklubbar hugga honom, som ingen har kollat på honom tidigare.
Nej, liksom. Han har inte gjort någon dundersäsong direkt. Jag vet,
men att... jättebra nu Confederations.
Ja, precis. Men jag menar,
Men han görs ju bra i en trebackslinje, det är väl så framförallt. Man har märkt honom.
Jag menar, det är också, det är en tysk försvarare. Det är ju liksom, det är ju, kan man ju lita på.
Så gillar man Glenn Strömberg under finalen, när liksom hela Tysklands taktik går ut på att sätta bollen längs backen och även i svåra situationer spela sig ut dem. Glenn Strömberg ägnar 90 minuter åt att hylla Rüdiger för att han skickar långt så fort det blir svår situation. Det var två liksom kulturer som krockade där.
Ja, det är ju ingen kortpassningsfantom.
Nej, och jag tror inte Jogge Löw stod och hoppade vid bänken när Rüdiger skickade den 8:e långbollen i matchen, utan han hade nog en annan förhoppning på honom där ändå.
Ja. Hörrni, det var allt vi hann med den här måndagen. Tack för att ni har lyssnat. Tack för att ni kom. Och nästa vecka, Martin,
Då är det
du som sitter här och håller i pappret.
Examen.
Ja. Det blir spännande, då ska jag lyssna.
Jag också, med stort intresse.
Ja, det ska jag annars. Hörrni, tack allihop. Vi hörs.
Man ser allihop. Och vad gör man nu då?
Vi kommer bara på paus. I think I worked for 16 years here in England, and I deserve a bit more credit than wrong informations.